Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Kära Nolaskogsare, programserien Industrihistoria inleddes av Hasse Nilsson helt nyligen med berättelsen om Taiba. Nu är turen kommen till aktiebolaget Hägglund och Söner i Gullänget, eller som vi säger, industriföretaget Hägglunds. Det kommer att bli ett flertal program framöver och vi inleder nu med en kort introduktion för de som händelsevis inte vet vad Hägglund står för och har betytt för bygda. Att det tidigt var något märkvärdigt med Hägglunds och dess skapare gav landshövding Arthur Engberg uttryck för redan år 1942. Han sa: inför denna märkliga familj och dess beundransvärda skapelse stärkes ens tro på detta lands framtid. Vi som kommer att berätta om vårt Hägglunds har varit anställda på företaget eller har haft nära kopplingar till det på annat vis. Det kommer att bli prat om egna erfarenheter och personliga tolkningar av vad vi har sett, hört eller läst. Det blir säkert inte den helt sanna historien om Hägglunds och Hägglundarna. Men förhoppningsvis kommer vi att kunna ge en bakgrund till det Hägglunds har lämnat efter sig. För rent juridiskt så upphörde företaget Hägglunds att existera redan 1993. Flera av programmen kommer att handla om produkterna, i alla fall de mest kända. Det blir bussar och spårvagnar, elektriska apparater, gruvmaskiner, lyftkranar, hydraulmotorer i mellansel och militära fordon. Det kommer också att bli en spännande berättelse, har vi tänkt, om flygplanstillverkningen under andra världskriget. Mycket initierade berättelser om hur Gullänget och idrottsklubben växte upp runt Hägglunds kommer vi också att få lyssna på. Vi som nu inleder serien om Hägglunds heter Åke Pramstig, det är jag. Och jag var med några år på gamla familjeföretagets tid och har sedan arbetat både med kranarna och med hydraulmotorer i mellansel. Och min kollega här vid mikrofonen heter
Erik Hägglund och jag har varit verksam inom kranar i närmare 40 år. Och en mycket vanlig fråga jag har fått genom åren är: är du släkt med grundarna av Hägglund och Söner? Då har jag alltid sagt nej. Utom en gång när jag ljög och sa att jag var till och med ägare. Nu är det preskriberat. Jag skulle in på en hamn i Tyskland, jag tror det var Bremerhaven, och hade tung utrustning att bära och ville ta in bilen. Det blev tvärstopp vid hamnvakten. Jag stod på mig och till slut fick jag komma in på kontoret och han tog fram ett block där då jag fick uppge namn. Ja, Erik Hägglund, företag, Hägglund och Söner. Hägglund och Söner. Inga problem. Hägglund och Söner var välkänt. Därefter gjorde han honör varje gång jag passerade in och ut. För några år sedan då lät jag göra en släktkrönika och då visade det sig att jag var släkt med Hulda, hustru till grundaren Johan Hägglund. Hulda var min farmors femmänning, så det är ganska många led tillbaka. Så jag kanske inte ljög ändå. Men Hägglund är som bekant ett vanligt namn Nolaskogs. Och äldre lyssnare känner troligen till flera Hägglunds företag som funnits och fortfarande finns där. Men vi kommer enbart att berätta om Hägglund och Pajka i Gullänget, det vill säga AB Hägglund och Söner. Som inte ska förväxlas med till exempel AB Johan Hägglunds skofabrik i Järved. Som också hade många anställda, som mest 200. Eller NH Hägglund som också gjorde skor i Järved. Inte heller med Hägglunds mekaniska i Idbyn. Så vitt vi vet så finns det inga släktband däremellan. Senare i programmet kommer vi att höra Karin Bergström och Olof Östberg som vuxit upp i Gullänget, och de kommer att introducera sina kommande program om Gullänget och Hägglunds idrotts- och fritidsklubb. Nu blir det musik. From a jack to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. And walked away with your heart. From a jack to a king. With no regret I stacked the cards last night. And Lady Luck played her hand just right. To make me king of your heart. For just a little while I thought that I might lose the game. Then just in time I saw the twinkle. Jack to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. Jack to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart.
Där hörde vi From a Jack to a King med Ned Miller. Och vi kan väl göra en liten snabb översättning av det. From a Jack to a King. Från knäckt eller dräng till industrikung, som vi tyckte passa väldigt bra. Kan de så kan vi, det var tidigt ett motto för Hägglunds. Och det beskriver ju en del av vad vi brukar kalla Hägglunds andan. Så det där mottot, det stämmer säkert. Och är en av förklaringarna till att en liten sticka verkstad kunde växa till en världsindustri. Med produkter som blev kända inte bara i Norrland utan ganska snart i hela Sverige och ganska snart också ute i världen. Det började i den lilla bondbyn Gullänget i Johan Hägglunds snickeri och växte när sju av sönerna kunde hjälpa till. Gösta som var äldst av dem blev med sitt teknikintresse snart konstruktör, disponent och fabrikschef. Pelle som hade anlag för siffror och affärer, han blev direktör. Pelle sålde och jag tillverkade, som Gösta ska ha sagt. Arbetsfördelningen var klar. De yngre bröderna började efterhand att arbeta i verkstaden, allt efter fallenhet och intresse. Sammanhållningen var uppenbarligen väldigt god och de träffades varje morgon till sillfrukost, det vi idag brukar kalla ledningsgruppsmöten. Hela tiden kom det fram nya produkter som vi kan sälja med framsynthet och tillverkningsglädje. Det blev jordbruksredskap, möbler, Hägglunds var störst i Norrland, och bussar störst i Sverige. Spårvagnar och sen gengasaggregat, mejerimaskiner och flygplan när kriget kom. Sedan bastuaggregat, skolbänkar, skidor, elmotorer, reservelverk, avfallskvarnar, gruvmaskiner, militära fordon, fartygskranar, motorcyklar och hydrauliska motorer. Nu måste jag hämta andan. Det var väldigt många produkter. Samtidigt har jag hört att det finns en lista som upptar betydligt fler. Vi kanske får återkomma till det i kommande program. Det här var bara för att nämna några i den digra listan över vad som tillverkats under årens lopp. Allt är möjligt. Det svåra gör vi genast. Det omöjliga tar lite längre tid, ska Gösta Hägglund ha sagt. Det stämmer ju väldigt bra, och till exempel med flygplanen. Om de ska, Pelle Hägglund har sagt att vi tyckte det var roligt att göra flygplan och ingenting är väl omöjligt. Så då gjorde de det. Och familjeföretaget fortsatte att växa fram till kulmen som industrikoncern med mer än 2600 anställda i mitten av 60-talet. Fortfarande under ledning av Hägglunds söner.
Ja, men sen blev det lite tyngre. Och i efterhand så är det inte så konstigt kanske. Under de första åren på 1960-talet så hade man haft en faktiskt explosiv tillväxt. Det hade varit stora order för ombyggnad av bussar inför högtrafikomläggningen. Den skedde ju i det gamla linberedningsverket i Mellansel. Man hade helt nya produkter för helt nya marknader. Elmotorer, elektriska apparater och utrustningar för svetsautomatisering. Och man hade mycket optimistiskt investerat för de här produkterna i nya fabriker i både Gullänget men även i både Stockholm och Malmö. Men att få fart på försäljningen av de nya produkterna gick inte fullt så fort som man hade hoppats. Och resultatet blev att ekonomin blev svår att hantera för ägarfamiljen. I det nu riktigt stora bolaget, utspritt på många orter i Sverige, så fanns inte längre den flexibilitet som man hade vid den förra krisen. Och det var när man stod med en helt nybyggd stor bussverkstad. Och plötsligt så bröt andra världskriget ut, vilket gjorde att marknaden för bussar helt försvann. Det är ju inte någon som kan köpa en buss när det är brist både på gummidäck och bensin. Men då hade man bara, jag tror, 400 anställda ungefär. Då var man snabba att hitta nya produkter som vi nyss hörde. Del av listan var vad man kom upp med då, inklusive flygplan.
Ja, tomma fabrikslokaler och ingen efterfrågan. Det är ingen liten utmaning, det är inte. Vad hade man för tankar då och idéer och lösningar?
Ja, eftersom man hade brist på pengar kan man säga, så blev ju lösningen nu att helt enkelt sälja av de produkter som man såg största svårigheterna med. Och det var ju då, kan man säga, tyvärr de nya produkterna. Elmotorer till exempel, apparater och inte minst det som gick trögt att få fart på. Utrustningar för svetsautomatisering. Tidigare hade man gjort svetsmaskiner, men var mycket populära i industrin. Men de här nya automatiseringsgrejerna som tillverkades i Malmö, de var svåra att sälja eller få i fart på försäljningen. Istället så bestämde han sig för att fokusera på de produkter som man såg bästa framtiden för. Och det var då fartygskranar som var helt nytt. Det var gruvmaskiner som man hade kommit en bra bit på väg med. Det var hydraulmotorer, helt nytt. Och det var militära fordonen som hade utvecklats väldigt bra de senare åren.
Ja, gjorde man rätt bedömning med de här valen? Det måste ju vara tufft att gå ner och fokusera så här. Och fanns det då behov på marknaden? Hur lyckades de?
Ja, man måste ju säga att här gick det väldigt bra. Man hade alltså lyckats. Det gick till och med så bra att man fick bekymmer med det också, framgångarna. Nu var det ju så att i det här läget så var man inte längre den stora brödraskaren på 7, utan nu hade ett par hade avlidit och flera av dem hade uppnått pensionsåldern. Och efter 5 år god utveckling så tvingades man återigen inse att de skulle nog inte komma att klara av de stora investeringsbehov som fanns för att kunna möta efterfrågan på de här nya produkterna. Och följden blev att hela Hägglunds såldes till ASEA 1971. Men därefter, under i alla fall 20 år, så kunde Hägglunds fortsätta utan större förändringar. men nu då som dotterbolag till stora starka ASEA. Det byggdes nya verkstäder, bland annat B-hallen, den stora i Gullänget. Sen hände det mycket saker uppe på jägarsidan. Hägglunds blev en del av Incentive, som det heter. Och blev en del av den cirkus när Incentive i sin tur skulle säljas ut. Hägglunds kom så småningom att delas upp i separata produktbolag som stegvis fick nya internationella ägare. Och hela koncernen som det då hade varit, AB Hägglund och Söner, slutade att existera år 1993.
Och idag då, mer än 40 år efter att Johan Hägglunds söner lämnat sitt livsverk, tillverkas fortfarande de produkter som föddes som ett resultat av deras framsynthet. Så varumärket Hägglunds lever vidare, men nu är det BAE System Hägglunds, Bosch Rexroth i Mellansel och MacGregor som har ansvaret att föra de stolta traditionerna vidare. Alla finns kvar i Örnsköldsvik och de flesta segmenten innehar världsmarknadsledande positioner. Hägglunds namnet finns kvar också i idrottsföreningen Hägglunds idrotts- och fritidsklubb och i Hägglundsområdet som är en företagspark på den plats där familjeföretaget föddes. Varje år får vi också en påminnelse om vad Hägglunds uträttade genom det stipendium som Gösta Hägglunds stiftelse delar ut för att stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete. Nu tar vi en liten musiksnutt.
Som ser rätt konstigt ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är.
Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sen vidare till verket fram till motorn här som får driva den här cykelpumpens piston som sen blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Den startar på ett kick, det är en makalös manikon.
Jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting?
Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit.
Jaha, tack. Men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det?
Jo, i ändan utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere, så där ungefär. Det går hit och det går dit. Den startar på ett kick, det är en makalös manik.
Ja, tack snälla professor. Men jag vill veta vad det är för en apparat. Jo, det var vi ville veta vad det är.
Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För så strömmen går tillbaks igen till början hela tiden. Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Och den spärtar på ett kick, det är makalös manicken.
Jo, det förstår jag. Men vad är det för en apparat?
Det är en evighetsmaskin.
Jaha,
Det är en evighetsmaskin.
Det var ju men.
Du menar att den bara går och går av sig själv?
Nej, det är
helt fint. Vad ska man med den till då?
Nej, det är helt
fint. Jag menar om den inte gör någonting bara?
Nej, det är helt fint. Någonting det är klart att den gör någonting det. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i trappen.
Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland? Mitt i somrarna.
Vi hörde en makalös manik med Mikael B. Tretow. Det kan vi också säga att det anspelar lite grann på den uppfinningsrikedom som fanns och finns inom Hägglunds. Och avslutningsstroferna här som vi hörde, evighetsmaskin, det är Hägglunds. Ja, om vi går över och tittar på sysselsättning och vilken betydelse har och hade egentligen Hägglunds för människorna norr om skogen?
Ja, jag skulle nog vilja säga att även om i början så skapar de ju en del produkter som man hade nytta av. Det var ju slädar och risslor och sånt där. Men givetvis var det som skapar av sysselsättning som Hägglunds har betytt allra mest. Och då, för 100 år sedan, när det var rätt stora rationaliseringar både i jord- och skogsbruk som skapade arbetslöshet, så kunde Hägglunds ta hand om en stor del av den arbetskraften. Och man lyckades att år efter år anpassa och expandera verksamheten. Och hela tiden så behövs det mera medarbetare. Inte minst för den princip som man hade då och som Hägglunds hade länge, att man ska tillverka allting själv. Från 1930, det var när bussproduktionen hade kommit riktigt igång. Och under de följande 35 åren, trots att det var ekonomisk lågkonjunktur och trots att det var världskrig, andra världskriget, så steg ändå personalstyrkan hela tiden med i genomsnitt en person per vecka. Till att vara drygt 2 000 i år 1965 i Övikstrakten. Under samma period, 35 år, då ökade invånarantalet i vår bygd, alltså Övik och Gullänget och Domsjö, som då tillhörde Trelleborgs kommun, med 15 000 personer. Och det byggde naturligtvis väldigt mycket på Hägglunds utveckling, men i nästan lika hög grad på att Mo Domsjö, som ju också finns här hos oss, hade ökat i nästintill samma takt. Och flertalet av de här nya invånarna kom ju från den omgivande landsbygden.
Men du, några tusen anställda i gamla Hägglunds, hade det verkligen så stor betydelse i en kommun som hade mer än 50 000 invånare?
Ja, det tror jag faktiskt. Kring två sådana här stora industriföretag som Hägglunds och Modo så byggdes det naturligtvis upp i den sanna nordlandsskogsandan en mängd småföretag, framförallt inom privata servicesektorn. Det kunde ju vara verkstäder och byggföretag, inom handel, städföretag, maskinservice, och inte minst skulle ju allting förses med drivmedel. På senare år så har det tillkommit nya områden. Det är inom hälsovård, det är konsultföretag, det är mycket mer vanliga idag, och inom data och IT. Dessutom, inte att förglömma, att en stor del av verksamheten inom kommun och landsting, det är ju för skolor, sjukvård och administration, är ju också helt avhängigt av att företagen har anställda. För Hägglund, som det såg ut 1965, med runt 2000 anställda i Övikstrakten, så var det säkert minst lika många ytterligare hos underleverantörer och serviceföretag och i den allmänna sektorn. Så totalt kan det vara uppemot 5000 personer som hade Hägglunds att tacka för sin inkomst. Och det är faktiskt en femtedel av alla förvärvsarbetande i Öviks kommun. Lite annorlunda är det ju idag. Ett modernt industriföretag är ju i avsevärt högre grad beroende av extern arbetskraft och av underleverantörer. Och det kan vara ända upp till 3 gånger så många som har sitt arbete tack vare industriföretagen än vad som är direkt anställda. Och det kan ju vara då lokalt, som i fallet BOE Systems, Hägglunds och Bors Rexroth. Men det kan även vara på andra orter och till och med i andra länder, som för MacGregor. Men trots det så tror jag att, utan att jag kan belägga det med exakta siffror, så är jag övertygad om att de företag som idag driver vidare det som en gång var Hägglunds säkert ger arbetstillfällen för minst lika många människor som för 50 år sedan. Vilket fortfarande innebär att en femtedel av alla arbetande människor i Örnsköldsvik arbetar direkt för Hägglunds på ett eller annat sätt. Det är viktigt att notera också att Örnsköldsviks industrier har växt helt av egen kraft. Det kan man gärna jämföra, om man så vill, med våra närmaste grannstäder. Vare sig de börjar på U eller H, som har utvecklats tack vare de allmänna satsningar. Vare sig det är på militär, universitet eller administration. Där tar vi en liten paus och kör en visa från Gullänget. Jag tänkte nu fråga Erik om den betydelse som Hägglunds har haft på annat sätt än att skapa arbetsplatser. Men innan jag gör det, eller innan han svarar rättare sagt, så måste jag ju rätta till. Det vi nyss hörde, alltså Johan Johansson spela, det var ju inte visa från Gullänget utan faktiskt visa från Utanmyra. Du hörde min fråga, Erik.
Jajamän. Och jag eller vi vill hävda att Hägglunds har haft en avgörande roll i att skapa den position som Ö-vik har idag som ett starkt högteknologisk industrikommun. Med allt vad det innebär för image och möjlighet att rekrytera kunnig arbetskraft. Behoven av passande kunskaper blir säkert uppenbara för Hägglundarna på ett väldigt tidigt stadium. Att direkt sätta in bonddrängar och skogshuggare i tillverkning av bussar eller svetsmaskiner, det gick nog inte så bra. Och den ständiga utvecklingen mot mer avancerade produkter som krävde bättre tekniska kunskaper förstärkte givetvis behovet av att höja personalens kompetensnivå. Utbildningsverksamheten, det blev därför en väldigt viktig del i både nyrekrytering och för allmän kompetenshöjning. Dessutom infördes tidigt jobbrotation för nyanställda som skulle få prova på olika arbetsområden, till exempel produktion, konstruktion, teknisk support etc. Jag själv fick den förmånen i slutet av 70-talet.
Och det torde väl ha krävts också lite nya kunskaper för att kunna bygga bussar när man gick ifrån slädar. Det sägs att Gösta Hägglund själv lärde sig det här med bussbyggande i England. Stämmer det?
Ja, det följer ju den här devisen, kan de så kan vi. Och det stämmer alldeles säkert att Gösta åkte över till England. Och han har berättat att han någon gång på 30-talet åkte till England och knackade på hos Short Brothers, som då var en ledande tillverkare av moderna bussar. De var även pionjärer på tillverkning av flygplan. What can we do for you, Mr. Hägglund? Vad kan vi göra för er, herr Hägglund? I would like to learn to build buses. Jag vill lära mig att bygga bussar. Och så fick han det. Och då startade busstillverkningen i Örnsköldsvik.
Ett ännu större steg när det gäller kompetens, det måste väl ha varit när man gick från bussar till flygplan.
Ja, det är ju helt klart på det viset, och då kommer det helt andra krav på noggrannhet. Och, men man hade ju det där i sig, kan de så kan vi. Vi hade väldigt bra kunskaper inom trä, och så att bygga då ett plan där det var mycket med en trästomme med plywood och trä och segelduk. Va? Då tog man fram kurser i samarbete med Hermods korrespondensinstitut och utvecklade skräddarsydda utbildningsprogram för att lära sig tänka i hundradelar istället för millimeter. Och det blev också praktiska kurser i metall- och plåtbearbetning liksom svetsning. Och det var givetvis viktigt att ha den kompetens som var nödvändig för att klara flygvapnets höga krav. Vi har hört siffror på att det fanns 30 kontrollanter från flygvapnet närvarande under tillverkningsprocessen. Samtidigt här så fick man då en väldigt god insikt om och förståelse av vikten av en god organisation och om hög kvalitet och kvalitetskontroll, som skulle bli så väl så viktigt framöver. Och just det här med kvalitet, det är ett hedersord för Hägglunds. Det står för kvalitet. Och internutbildning blev det inom elektromekanik som behövdes för att kunna tillverka elmotorer för rälsfordon, var ett annat exempel redan från 1939. Efter kriget, när det blev svårare att hitta yrkeskunniga metallarbetare, startade Hägglunds en lärlingsskola som även fungerade som yrkesskola. Ett annat sätt att locka arbetskraft var att bussa personal till och från Gullänget varje dag. Definitivt värd att nämnas är den lyckade omskolningen från skogs- och jordbruk till verkstad som krävdes vid etableringen i Mellansel. 400 personer fick då chansen till nytt jobb. Några senare exempel på är högre teknisk utbildning som ledde till högskolekompetens och VING, vidareutbildning för ingenjörer.
Hägglunds arrangerade också högskolekurser inom speciella ämnen som reglerteknik, elektronik, mikrodatorteknik. Och gemensamt för de flesta utbildningarna var att företaget stod för kurskostnaderna, men att det skedde på oavlönad fritid.
Här ska vi lägga till ytterligare ett av Gösta Hägglunds många motton som har i hög grad kommit att prägla arbetet på företaget. Man måste våga och man får göra misstag. För utan misstag kommer man ingen vart. Det är bara folk som inte vågar göra någonting som inte gör misstag. Kloka ord. Innan vi nu lämnar ordet till Karin Bergström som kort pratar om Gullänget, så ska vi lyssna på musik från filmen Den tredje mannen.
Hörde Harry Lime theme ur filmen Tredje mannen och musiken var av Anton Karas. Företagsamhet och arbetslust är två egenskaper som är typiska för nordaskogsare. I den lilla avlånga byn Norrlungånger på norrsidan av Åsberget kom de här egenskaperna att bilda industriundret i norr, Hägglund och Söner och Gullänget. Jag heter Karin Bergström och jag är född och uppvuxen i Gullänget. I min födelseattest står det Norrlungånger, men i katalogen på gymnasiet så står det att min postadress är Gullänget. 1839 byggdes den första gården i den här delen av den långa byn. Och drygt 100 år senare så fanns det mer än 1000 invånare. Förutsättningarna att försörja sig för de som först flyttade in låg inte i en bördig jord, utan det var lerigt och det var frostlänt. Nej, förutsättningarna låg i företagsamheten och lusten att arbeta. Byn fick så småningom heta Gullänget. Kanske för att lägderna och dikeskanterna lyste av gula blommor från tidiga våren till sena hösten. Omständigheter och innovationsförmåga hos de 7 bröder som kom att leda företaget Hägglund och Söner gjorde att byn växte snabbt. Till skillnad från andra industriorter från samma tid, till exempel Köpmanholmen och Domsjö, uppstod aldrig den så kallade bruksandan i Gullänget. Att det var företaget som försåg arbetarna med allt det goda. Det har forskats på fenomenet Gullänget. En av slutsatserna blev att det här blev ett folkhem. Det folkhem som politikerna hade målat upp i mitten av 30-talet. En av orsakerna, påstår forskarna, är den anda som uppstod mellan hägglundarna och de anställda. Hägglundsandan. När man ville bygga ett folkeshus i Gullänget till exempel fick arbetarna en tomt och penningbidrag av direktör Hägglund, med det förbehållet att man inte skulle ha allmän dans där. Allt eftersom samhället växte ställde större krav på service. Antalet butiker, både matbutiker och andra, växte snabbt. En del av butikerna startades av de som hade varit anställda på Hägglunds. Hägglundsandan, eller samförståndsandan som den också kallas, fanns också utanför fabriksstaketet. En av butiksägarna berättade att man redan 1943 hade personalmöten där man pratade om det som var viktigt både för personalen och ägaren. Behovet av bostäder växte också snabbt. Bland de första bostäder som byggdes till de anställda på Hägglunds byggdes 1936 och kallades på 50-talet för Sing Sing. De ligger där centrumvägen går idag. Husen är för den tiden i typisk funkisstil. Företaget köpte också ett område i Kroksta och gav tomter och kontantbidrag till de anställda, mot att de skriftligen lovade att bli kvar minst 10 år på Hägglunds. Föreningsverksamheten i Gullänget växte också. Störst blev nog idrottsföreningen, som med tiden kom att kallas just Hägglunds. En stor grupp människor söktes också till de religiösa samfunden, och det största av dem blev EFS. Under kriget på 40-talet var det vanligt att kvinnor anställdes på Hägglunds. Vanligast var nog i alla fall att kvinnorna var hemmafruar. Och det var först på 60-talet när barntillsynen byggdes ut som kvinnorna gick ut och jobba. På Hägglunds var det viktigt att de anställda fick rätt utbildning för sina arbetsuppgifter. Första folkskolan låg i Kroksta där Skärpeskolan ligger idag. För att korta avståndet för barnen i Gullängen byggdes nya skolhus mellan bostadsområden i Gullänget och Kroksta. Gullänget tillhörde Skällevads kommun och fick därför vara med om försöksverksamheten för grundskolan redan 1957. Företagsamhet, hög arbetsmoral och folkrörelserna skapade folkhemmet Gullänget.
Ooh. Välkommen! Den här låten Somewhere Over the Rainbow känner ni säkert igen. Den spelades i slutet av tv-programmet Korrespondenterna. Men så djuplodande program ska vi inte ha idag. Jag heter Olof Östberg och har verkat ett 40-tal år inom Hägglunds Idrotts- och fritidsklubb, både som aktiv och ledare. Och nu ska jag kort bara prata om förutsättningarna och möjligheterna att idrotta i Gullängsområdet förr och nu. Och den betydelse som företaget Hägglunds spelat i denna utveckling. Det kommer ett mer omfattande program om detta under januari. Idrotten hade en ganska sen start i Gullänget. 1935 så registrerades Gullänges IK i Riksidrottsförbundet. Det var några ynglingar som ville spela fotboll i serieform. Spelplanen var inte den bästa. Så när man la ner verksamheten 1946 så hyrde man ut området som betesvall. Orienteringen som blev en sektion i Gullänges IK 1944 var däremot en idrott som har levt vidare i alla år med sin arena i skogen. Fram till mitten av 40-talet hade företaget Hägglund och Söner inte någon aktiv roll i idrottsklubben trots att sin dominerande ställning i samhället. Men antalet anställda växte snabbt och samhället med det. 1945 så bildades en idrottsplatskommitté med Hägglunds intresse för att skapa ett centralt aktivitetsområde i Gullänget. Ärendet behandlades i samarbete med kommun och Riksidrottsförbund, drog ut i tid och inte förrän 1957 kunde spaden sättas ner i marken och påbörja arbetet. Hägglunds vd, Pelle Hägglund, deltog i det avgörande mötet. Företaget hade en flygplanstillverkning under slutet av 40-talet där landningsbanan sommartid var det så kallade flygfältet. Där BAE finns idag, alltså mellan Bigatan och Ångervallansgatan. Där återuppstod Gullängets fotbollsverksamhet 1950. Gullängets IK och ett antal föreningar på orten samlades 1951 under namnet Hägglunds idrotts- och fritidsklubb. Och registrerades i Riksidrottsförbundet med sektionerna orientering, fotboll, tennis, bridge och schack. I första årsmötet 1952 så kan man läsa från protokollet att ledningen för Hägglunds länge hade önskat sig få alla idrotts- och fritidsproblem samlade under en gemensam ledning och var beredd att ekonomiskt stödja den organisationen. Men det var inte meningen att klubben helt skulle drivas med anslag utan att man i stort ska ekonomiseras som en vanlig idrottsförening. Den nya styrelsen bestod till 90% av Hägglunds anställda och var ortens förening. Avsikten var också att skapa en skidsektion och anlägga en skridskobana, vilket gjordes under 50-talet. Hägglunds samarbete, både idrottsföreningen och företaget, samarbete med skolan som redan var bra, förbättrades ytterligare när man 1964 färdigställde Engelskolan med gymnastiksal. Tidigare hade man varit hänvisad till Krokstadskolans gymnastiksal 10x15 meter. Och delar av träning och motionsgymnastik där kunde snart flyttas upp till Engelskolan. 1967 invigs Gullänges idrottsplats och får namnet Bussbyvallen. Företaget var ju den stora busstillverkaren och Gullänget var Bussbyn. Därav namnet Bussbyvallen. Det fanns på området en gräs- och grusplan, 4 tennisbanor och omklädningsbyggnad. Och dessutom hade utanför området så hade man anlagt ett av Sveriges första elljusspår redan 1960. Naturligtvis också med stöd från företaget. Det låg öster om Engelskolan. Värt att notera var att vaktmästartjänsten fram till invigningen utfördes av frivilliga och feriearbetare. Men trots att företaget detta år 1967 genom går en finansiell kris och säger upp 800 av sina 2500 anställda, får Hägglunds nu vaktmästarhjälp halvtid under sommarhalvåret i 2 års tid. Att Hägglunds hade betydelse för orten och engagerade företagsledningen visar sig bland annat vid 50-årsjubileet 1985, att där de 3 av 4 högsta cheferna närvarade. Befintliga idrottsplatser blir snabbt överetablerade med aktiviteter och behöver utökas, och det gäller speciellt fotbollsplaner och omklädningsrum. 1986 skidorna inviger klubblokal i Engelskolan som också blir sekretariat vid skidtävlingar, och 1987 har det här nya Bussbyvallen försett med 4 nya omklädningsrum, samlingslokaler och ytterligare 2 gräs- och en grusplan. Sen kommer också att avtal skrivas med kommunen om spårdragning i Rutbergsterrängen till allmänhetens glädje. Skidsektionen som haft sin verksamhet förlagd i området kring Engelskolan flyttade i början av 2000-talet till skyttesområdet. Här blir man sen initiativtagare till ett EU-projekt tillsammans med kommunen för att modernisera hela skyttespårområdet med fler spårdragningar, konstnyanläggning och asfalterat underlag, som också sommartid kan användas för bland annat rullskidåkning. Projektet blir klart säsongen 07-08. Ett antal företag med Hägglunds i spetsen också med och skapar en ekonomisk grund för genomförandet. Förutom uppbackning vid alla större investeringar med pengar och material från Hägglundsbolagen så har det även gjort stora insatser av medlemmarna. Exempelvis vid senaste byggnationerna, skyddsområdet och nya Bussbyvallen 87 har medlemmarna lagt ner över 7000 arbetstimmar i vardera projekt. Något som dagens utövare kanske inte tänker på när man använder anläggningarna. Genom anläggningarnas tillkomst har det gjorts möjligt att ta hem större tävlingar, aktivera och stimulera fler människor på flera nivåer. Här har Hägglundsbolagen gjort stora insatser. Ledarna, eldsjälarna, får inte glömmas bort i detta sammanhang, liksom kansli och vaktmästeri, personal. Du som lyssnar, om vi jobbar tillsammans klarar vi mycket. Vi hörs. Thank you.
Dräng in i Klingre en dagboksroman, resumé. Andreas och de andra, Kristina och hennes föräldrar Erik och Margareta på gården i Klingre har det eländigt. Det beror på den onde bonden Lars Jonsson. Men nu har någonting hänt. Han vet det, Andreas. Han har hört Margareta säga till Erik att bonden måste bort. Och det är nog det han är nu, för alltid. Det är vad Andreas anar. Han måste gömma det han skriver nu. Nu darrar han. Nu darrar pennan. Drängen i Klingre, avsnitt 7. 9 september. Jag har inte skrivit på några dagar. De papper som jag skrivit tidigare har jag dolt under en lös sten i lagården. Ingen kan hitta dem, tror jag. Men nu skriver jag igen. Jag ska försöka. Jag darrar inte längre. Det var den 5 september 1810. Jag låg vaken hela natten. Jag kastade mig från sida till sida. Halmen hade funnits där länge och var tillplattad. Den skulle snart bytas. Skulden fanns i mina tankar. Det finns bevis för att jag tänkte gå till prästen. Det står så skrivet i de papper jag gömt. Men räcker det? Är jag lika skyldig som de andra? Som Kristina, som Margareta, som Erik? Nog förstår jag att Erik skjutit honom. Ingen har sagt något. Inget har sagts om den där dagen när han gick till kvarnen och Erik skulle provskjuta i väret. Jag låg vaken. Det var så tyst på gården. Det var som om djuren också tystnat. Jag gick till lagården. De satt där både Kristina och Margareta och mjölkade. Som vanligt. Jag skötte mina sysslor. Som vanligt. Och sen gick jag till köket för gröten. Som vanligt. Det ovanliga var att de satt där. Alla tre. Erik, Margareta och Kristina. Och barnen Greta och Märta. Det är bara när de vet att han ska vara borta som Erik och Margareta äter i köket. Nu visste de det. Erik hade skjutit honom. Så var det. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Han är borta idag igen, sa Erik. Hoppas han blir borta, sa Margareta. Vi tror han har farit till Graninge, sa Erik. Det var det enda. Sen åt vi. Erik satt framåtlutad över gröttallriken. Jag sa ingenting. Den enda som visade att något fruktansvärt hänt var Kristina. Hon skrattade till emellanåt. Jag har aldrig hört henne skratta. Men nu kom ett nervöst skratt från henne gång på gång. Och så sa hon, ja men det är väl lika bra det. Nu är det väl lika bra. Nästa dag var allt likadant. De satt i köket nu också. Husbonden hade inte återvänt. Han har nog tagit sig till Graninge igen, sa Erik. Han fanns där även om han var borta. Han fanns i mina tankar. Jag hade velat det här jag också. Eller, nu gnagde samvetet. Jag hade kunnat göra något för att förhindra det, men jag hade inte gjort någonting. Jag hade stått som en iakttagare. Jag hade sett slagen, jag hade känt mer om, jag hade sett hans vassa ögon, jag hade känt rädsla. Nu behövde vi inte mera känna det. Du får snart ta det till prästen, sa Margareta till Kristina, och säga att han försvunnit, maken din. Erik gjorde en rörelse med sina händer för att visa hur han bara plötsligt inte fanns där. Han hade varit borta förut, men inte hade någon gått till prästen för det. Bevisen hopade sig. Inte för att jag behövde några. Nog visste jag. Kristina irrade med blicken. Hon torkade av händerna på förklädet som om hon skulle gå på en gång. 10 september. Han har försvunnit. Han har gett sig av tillbaka till Graninge. Nu är han borta. Men han ligger inte skjuten i skogen. Jag intalar med det. Jag måste. Jag har ingen att tala med. Taket, det tryckande taket, finns här ändå. Även om han är borta. Han har gett sig av till Graninge. Det är som de säger. Jag skriver. Jag fortsätter att skriva. Det är ett sätt att få ordning på alla tankar som rinner genom mig. Men det är som om pappret bränner mig. Det är farligt att skriva. Nog är de som vanligt. Nej, inte som när han fanns här, utan som när han var borta och vi inte visste var han var. Nu är det väl bättre nu? Vi arbetar, det gör vi. Vi har skurit korn och råg, vi har tröskat. Mycket blev det inte. Vi går i arbetet ändå som om ingenting hänt. 12 september. Igår fylldes gårdsplanen av människor. Det var folk från gårdarna runt omkring. Inte bara Mortensons och länsman Sidenblad var här. Vi skulle gå skallgång för att hitta den försvunne. Han kanske hade förirrat sig i skogen. Länsman stod på den höga bron till huset. Det rätta huset, det stora. Och Erik stod där också. Han kan ha råkat ut för någonting, sa Erik. Han kan ha huggit sig. Han skulle till kvarn, men det kan ju tänkas att han råkat ut för någonting. Vi ska gå gångled, sa länsman. En meters lucka, nu sätter vi igång. Erik pekade in mot skogen. Den vägen gett sig av på, den som gick till kvarnen. Och så gick vi. Jag var också med. När jag var liten råkade jag bryta sönder en trätallrik. Jag grävde ner bitarna i kasen. När mor saknade tallriken hjälpte jag henne att söka den. Jag kröp alla fyra på golvet. Jag sökte överallt. Så kändes det igår. Jag kräktes 2 gånger under sökandet. 13 september. Vi hittade honom inte. Jag försöker tänka på Klara. Jag tänker på hennes ljusa hår. Jag försöker minnas hennes händer när hon torkade mig torr. Jag vill att hon ska ta upp hela platsen i mitt huvud. Jag undrar om hon skulle kunna se det på mig. Jag vågar inte söka upp henne. Hon kan kanske se det på mig som jag ser det på Kristina och Margareta, men inte på Erik. Det är som om han rätat upp sig. Det ser inte ens ut som om han haltar längre. Nu är det han som är stor och Margareta har krympt på något sätt. De sträckta armarna har fallit ner. Hon har sjunkit samman. Och Kristina. När jag tänker på henne så är det som en undanglidande skugga. Alltid innan hon förlorade barnet och ännu mer efteråt. Nu syns snart inte skuggan. Det är bara barnen som håller liv i huset. Tystnaden från förr, tystnaden av rädsla för honom finns inte längre. Det är en annan tystnad. Det är Greta och Märta som slår hål på den med sina skratt. För dem har det här lett till något gott. Men de vet ju inte om vad som egentligen har hänt. Vet jag? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning var han finns, om han är nedgrävd i skogen, om han är sänkt i sjön, om han överhuvudtaget är död. Jag vet inte, men jag tror. Vi har så sakta börjat arbeta igen, Erik och jag, efter skörden. Vi kör ut gödsel på de skördade korntegarna, mest hålls vi i skogen. Arbetet gör att jag kan hålla tankarna borta, och Erik säger inte mycket. Han går där tyst bredvid mig, eller framför mig, eller bakom hästen i vagnen på flaket. Han säger inte mycket. Men nu är det så att han rätat på sin aning, det har han. Idag sen vi ätit lite satt vi på vagnen, hästen betade vid sidan om. Då mumlade han för sig själv. Jag hörde inte riktigt vad han sa. Det enda jag hörde var, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten. Jag begriper inte vad han menade med det. 14 september. Nu ska jag sluta skriva. Jag kan ändå inte få fram vad jag tänker, hur jag har det. Jag sover inte längre. Jag tror ingen sover. Vi går som på nattgammal is allihop. Vi säger ingenting, men vi urholkas på något sätt. Kristinas ansikte är grått som askan eller som ett getingbo. Och det ser ut som hon tuggande mumlar något hela tiden. Ibland kan jag urskilja vad hon säger. Det handlar om barnet som var dött vid födseln. Det är bara Erik som klarar det här. Han blir större och större. Och det måste han ju också bli. När vi andra snart inte syns. Nej, jag måste sluta skriva. Jag kan ändå inte få fram hur det är här. Ändå är det väl bättre än när han fanns här. 20 september. Jag skriver ändå. Det är det enda jag kan göra. Men jag ska dölja mina blad. Ingen ska se dem. Hon stod på gårdsplanen. Det var tidigt på morgonen. Hon kom inte till lagården. Kristina bad mig hämta henne. Där stod hon. Hon hade dragit fram stolen som egentligen ska vara i person, men som nu stått framför den hela tiden. Som en påminnelse för oss om honom. Han som satt där och lät sina vassa ögon vandra. Den stolen hade hon flyttat, Margareta. Och hon hade ställt ett ämbar på den. Det var fyllt med vatten. Själv hade hon klätt av sig på överkroppen. Och hon gnuggade armar, hals och ansikte med vattnet. Hårt gnuggade hon. Och samtidigt skrek hon. Ett skrik som fick mig att skaka av rädsla. Jag blir aldrig ren! Jag blir aldrig ren! Erik kom springande. Ja, han sprang. Av haltningen syntes inte något. Han slet tag i henne och drog henne tillbaka till huset. Men är du från bettet? Ropade han. Kom med in och håll tand för tunga. Hon fortsatte skrika. Men han tog ett bestämt tag i henne och drog henne med våld mot undantagsstugan. Hela tiden ropade hon. Det lät som om hon var vanvettig. Orden ekade i mitt huvud. Jag blir aldrig ren. Jag hjälpte Kristina mjölka. Jag kan, även om det är kvinnor att göra. Jag måste bevara mitt lugn. Jag måste snart komma till ett beslut vad jag ska göra. Så här kan vi inte ha det. Om jag hade ett bevis kanske jag skulle gå till länsman. 25 september. Igår natt drömde jag att han var tillbaka. Han var inte död. Han var inte skjuten. Han satt vid bordet som vanligt. Han hade inte förändrats. Det var inte så att han i drömmen plötsligt blivit en god människa. Nej, han satt där med sina stickande ögon. Men när jag kom in kände jag ändå en glädje över att han var vid liv. Jag gick fram till honom. Jag log mot honom och sa någonting om att han hade varit borta länge, men att det var gott att ha honom hemma igen. Då reste han sig. Han plockade fram piskan under bordet och vägde den i handen. Han klatschade till lite och så pekade han på golvet. Hoppa! Sa han. Och jag hoppade tills jag utmattad föll till golvet. Han stod över mig och lyfte piskan för ett riktigt slag. Då vaknade jag. 26 september. Förstår de att jag vet? Margareta skrek åt mig att jag skulle hålla mig undan. Erik med geväret på axeln och sen skottet och sen den annorlunda tystnaden. Nu måste de väl förstå att jag anar. Ska jag vara rädd? Är det så att också mitt liv är hotat eftersom de kanske tror att jag vet? Skulle Erik kunna? 27 september. Kärdalen. Det är där han är. De har begravt honom i Kärdalen. Jag hörde ordet. Det snurrade runt i köket när jag kom. Det var middag. Och när jag kom in var ordet redan där. Erik försökte dölja det. Han hyrsade på sin hustru, men det hade redan undsluppit henne. Hon satt med huvudet vilande på bordet och Kristina. Hon stod med ryggen mot spisen som om hon försökte värma sig. Och Erik spred ut sina händer som om han ville förinta ordet. Men det fanns där redan. Kärdalen. Det är där han är. Och inte i Graninge. Eller någon annanstans.
Thank you. God förmiddag, alla Radio Nordaskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 43. På tisdag så är det babybokprat på Arkenbiblioteket klockan 10. Det är babybokprat med grupp 2. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs. Arrangör Örnsköldsviks kommun Arkenbiblioteket. Sen har Civilförsvarsförbundet ett föredrag. Hur du klarar dig i utsatta lägen. Platsen är Örnsköldsviks museum och konsthall klockan 18.30. Ulla Tellström, ordförande i Civilförsvarsförbundet, hur du klarar dig i utsatta lägen. Paolo Mendonca, eller om det ska vara Mendoza, är på sliperiet klockan 19.30. Paolo Mendonca spelar sina grymma funklåtar tillsammans med Mellansels folkhögskolas musiker. Does anybody wanna funk? Fri entré. Arrangör Mellansels folkhögskola och sliperiet. På onsdag är det lunchteater. Pessimisten heter den. Och den spelas på Folkanteater klockan 11. Föreställningen startar klockan 12. Karaktären föddes ur pjäsen Jag och min pessimist. Och är nu mer än en pjäs. Hon är en udda person som alla kan känna igen sig i. En kvinna som inte alltid syns i mängden. Men har åsikter om det mesta. Av och med Charlotte Lindmark. Det är Teater Västernorrland och Örnsköldsviks riksteaterförening som svarar för detta. Nick Borgen kan man beskåda på Komin Fabriksgatan klockan 10, Fabriksgatan 10 klockan 14. Arrangör är Komin. Det är dans till Mickes på Folkets hus Gnistan klockan 18. Arrangör är PRO Västernorrland. Café FAM, kvinnors avtryck i musiken, kan man studera på Alnö församlingsgård klockan 19. Damkören La Chorale under ledning av David Wallén och piano Eva Vedin. Arrangör är Svenska kyrkan. På torsdag tar det småbarnsramsor Parken biblioteket klockan 10. Det är småbarnsramsor med grupp 2. Arrangemanget är gratis men anmälan krävs och arrangör är Örnsköldsviks kommun Arkenbiblioteket. Carolas bästa med Björnakören kan man titta på Björna församlingshem klockan 18.30 och arrangör är Svenska kyrkan. Örnsköldsviks filmstudio visar Leviatan på Folkanteater klockan 19.00. Det är en bild av Putins Ryssland. Svajigintsevs mäktiga saga om den lilla människan och den stora maktlösheten. Arrangör Örnsköldsviks filmstudio. Digitala transformationer i vardagsliv och samhälle. Det är på Pingstkyrkan i Örnsköldsvik klockan 13. Anna Kron Fors, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier, UCGS vid Umeå universitet föreläser. Föreläsningen handlar om de digitala transformationer som Anna studerat i sitt avhandlingsarbete Being with Information Technology, Critical Explorations Beyond Use and Design, och arrangör är Örnsköldsviks senioruniversitet. På fredag är det sagostund, Arkenbiblioteket klockan 10 och 13. Välkommen på sagostund i Arkenbibliotekets programrum, ålder 3-6 år. Ingen anmälan behövs. På lördag har vi kollektivet Nysnö, pop-up, shop och utställning. Det är på Tuleteatern klockan 10. Det är med lokala formgivare och konstnärer och arrangör är kollektivet Nysnö. Och den 25 på söndag, då är det kulturfesten 2015. Och det är på Fjällräven Center, klockan 15 börjar det. Vi upprepar succén från förra hösten i Fjällräven Center Sankt-Trehall. Det är musik, mat, teater, poesi, litteratur, film, utställningar, presentationer, dans, konst, installationer med mera. Örnsköldsviks kommun bjuder den 25 oktober in till en kulturfest. Arrangörer är kulturenheten Perdido Jazz och Blues med flera. Och det var allt jag hade att berätta om den här veckan. Jag hoppas ni hittar något intressant att titta och lyssna på. Hej då!